Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker is going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Tillbaks är vi nu från vinterkylan. Hur är läget, Fabian?
Jo, men det är bra. Man märker att man blir lite rastlös när man inte får podda av sig varje vecka. Det har ju blivit lite av en, hur länge har vi hållit på? 5-6 år. Och då man är ju van att man ska sitta här vecka ut och vecka in och gråta ut över sin portfölj.
Ja, precis. Men du behöver inte gråta längre, för nu har den här fantastiska year-to-date-siffran nollats ju. Vi har ju ett nytt år, 2023, nådens år. Och då nollas ju year-to-date, och det är ju viktigt. Intressant där dock, på Avanza, då har man ju fått felaktiga siffror om man använder dem. De har ju haft drygt ett halvår på sig nu, tror jag, att räta ut det här, hur de räknar ut sina kontografer. De är ju felaktiga. Hur de räknar ut, för de tar ju inte hänsyn till uttag på korrekt sätt. Och där skriver de senast idag att vi jobbar på att försöka lösa det. Men som sagt, de har haft ett halvår på sig ungefär. Känns som att det borde ett problem som inte är så svårt att lösa.
Ja, det där var ju kul. Man såg ju, det var ju tur att man inte såg några siffror i slutet av förra året. För det var ju tokrally sista dagarna på börsen. Så att man såg ju sin portfölj gå upp ytterligare några procent, vilket var skönt. För då slog man ju sitt redan håsiga mål lite mer.
Ja, så kanske det var. Men du, vad ska vi prata om den här veckan? Det blir lite allmänt. Dels såklart så är vi ganska tre snabba, intressanta saker vi läst under julidéten här. Och sen kommer vi också prata lite brett och allmänt om AI. Det har ju hänt väldigt mycket saker. Jag tror att många säkerligen kommit hem kanske sina familjer på julledigheten och fått höra lite om det här, till exempel ChatGPT, vad tusan är det för någonting? DALI, vad är det för någonting? Diffusion Models. Det finns väldigt mycket kring AI som är väldigt intressant. Det känns som att det har tagit ett 7-mila kliv. Det har tagit ett stort språng här bara under senaste månaderna. Så det tänkte vi prata lite om och se, finns det några plays också på det förstås på börsen. Men som vanligt ska vi påminna om att det inte är någon rådgivning rekommendation. Vi berättar om vår process och hur vi tänker, gör alltid din analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Denna vecka sponsras Market Makers av NordVPN. Den smidiga och säkra lösningen för dig som till exempel vill använda VPN för att spana in streamingtjänster i andra länder eller kolla på ditt favoritinnehåll även du inte är hemma utan på resande fot.
Ja, jag använder till exempel NordVPN för att varje vecka kunna gå in på F1TV och kolla senaste F1-racet, vilket kostar otroligt mycket här borta i London, men är otroligt billigt via F1s egna tjänst som inte är tillgängligt här.
Och förutom de möjligheterna så är dessutom NordVPN en säker tjänst som har säkerhet i fokus. Du har inbyggt virusskydd, skydd mot inkräktande annonser på nätet och givetvis är all trafik krypterad och din IP-adress är skyddad. Det är liksom bara att slå igång egentligen NordVPN och sen lämna det på så kan man känna sig trygg.
Testa idag, du har 30 dagars pengarna tillbaks garanti om du inte är nöjd. Gå in på nordvpn.com/marketmakers. Alltså nordvpn.com/marketmakers för att testa redan idag med rejäl rabatt på första 2 åren plus att du får 4 månader gratis. Länk finns såklart i avsnittsbeskrivningen.
Ja, det finns ingenting att tveka på. Vi säger stort tack till NordVPN. Men vi börjar med veckans 3 snabba. Vi har en intressant spaning från jobbmarknaden i USA. Det har ju varit så att det har varslats väldigt mycket folk på techbolagen. Det här har vi tagit upp flera gånger i podden. Väldigt många bolag har kuttat ner väldigt mycket personal. Twitter, mest extrema exemplet, men det beror ju inte bara på liksom recession eller sämre tider, utan det beror ju också på det här vd-bytet till Elon Musk, som vi kommer återkomma till flera gånger idag för övrigt. Men det är intressant, för vi pratade ju mycket om det tidigare, att varför behövs det egentligen nedgångar på börsen? Eller förlåt, varför behövs det nedgångar i ekonomin? Det finns ju ett syfte med det. Det handlar ju inte om att man vill att folk ska få det illa, utan det handlar ju om att genom att liksom få sämre tider, få lite lönsamhetskrav, få upp räntor och så vidare, så rensar man ju också ut lite grann. Rensar upp bland dåliga företag. Man kanske ser till att de företagen som, visst, de är bra. Google till exempel är ett jättebra företag som är superlönsamt. Men det verkar som att de ändå byggt upp väldigt mycket dödkött, som man säger. Så mycket personal som kanske inte behövdes. Så att, då är det ju bättre att de försvinner från Google och gör ett bättre jobb någon annanstans. Och det är det här man sätter i spel genom att ha till exempel nollräntor där det inte finns några lönsamhetskrav och oändligt med finansiering i princip. Det gör ju att liksom, ja, folk har inte behövt skärpa till sig utan man har kunnat leva lite hipp som happ helt enkelt. Men jag tyckte i alla fall var intressant nu när vi fått det här då, att folk har börjat varslas från de här företagen. För den första reaktionen är det klart att man blir ledsen då för att folk blir av med sitt jobb, för det är inget kul. Men det positiva är att vi ser nu att antalet jobbannonser sjunker nu kraftigt i USA från all time high. De ligger dock fortfarande på en högre nivå än antalet arbetslösa amerikaner. Och då kanske en del tänker så här, men det beror väl på att folk inte anställer längre. Nej, men det handlar faktiskt också om att jobbannonserna fylls nu. Det kommer faktiskt in folk som söker de här jobben, vilket inte gjort förut. Och vi ser också från statistik att många av de här som har varslats från techbolag snabbt får nya jobb. Så att de kommer helt enkelt ut på nya företag där de behövs. För det har varit en jättebrist, det har vi pratat om tidigare, inte minst när vi pratat om it-konsultbolag. Det har varit en jättebrist på bra, kompetent personal. Och det beror ju lite på att just de här superstora megacap-bolagen har snappat upp i princip alla, gett dem mycket bättre löner än de kan få någon annanstans. Och nu äntligen då, kanske de försvinner ut därifrån och kommer ut på andra ställen där de kan göra större nytta. Det är ju såklart tråkigt, det är alltid jobbigt och osäkert att man blir av med sitt jobb och så vidare. Men det är också viktigt att folk är i rörelse, att arbetsmarknaden fungerar. Och att folk är där de gör mest nytta. Som sagt, i det långa loppet så är det det som genererar mest en bättre ekonomi för oss.
Ja, fördelen som du säger är att det blir en reality check för många bolag. Vad man brukar säga, peacetime leader and wartime general. Det är väldigt lätt att leda ett land relativt sett när det är fred snarare än när det är krig. Och det är där det visar vad som skiljer, vad man brukar säga.
Agnarna från vetet,
det är så man säger. Och det är det jag ser nu också i recessionstider. Det var ju väldigt många som kanske blev management, fick styra företag. Eller vissa företag som blev större än vad de kanske borde vara, bara för att det fanns gratis pengar. Men när det kommer till jobb allmänt så tycker jag att det är rätt användbart att tänka på hoppsyken. Ge lite hopp och inspiration. Men det står i alla fall för housing, orders, profits och employment. Och det här är en dominoeffekt som i stort sett alltid verkar i cykler. Och det startar alltid med housing. Det går ner. Det är en ledande indikator. Förra året såg vi NAHB-index. Alltså Home Building Index.
NAHB är ju alltså National Association of Home Builders. Det är väl egentligen, kan man säga, någon slags samling av byggföretag. Man försöker ju då mäta sentiment hos dels de som bygger nya hus, men också liksom, egentligen alla former av verksamheter som är kopplade till husbyggande. Och det ger ju då en känsla för hur bostadsmarknaden och husmarknaden mår.
Det är sort sett ett sentimentindikator. Föll från 80 i början av året till cirka 30 i slutet av året. Det är det största fallet någonsin. Vi såg även att PMI-siffror började svaja. Och det är alltså ordrar. Och även det här att vinster började försvagas. Det var ju mycket i början av året att vi skulle se lönsamhet falla för många bolag. Men när folk hör det här så tänker de att det kommer ske nästa kvartal. Men det här brukar oftast ta lite tid. Det kan ta 12-24 månader från det att man ser till exempel att housing börjar gå ner till att vinster börjar falla. Och sist men inte minst så börjar man se arbetslöshetssiffror. Och det är väl någonting utifrån den här cykeln man kanske kan förvänta sig just 2023. Inte för att vara negativ här när du precis kommit med lite positiva signaler. Men det brukar oftast ske i den här cykeln att du ser housing och orders, ledande indikatorer, och sen 12-24 månader senare så ser vi profits falla och vi ser unemployment stiga. Och de här två senare är då laggande indikatorer.
Vi stannar i USA några sekunder också. En annan intressant siffra är att antalet i USA just nu som lever paycheck to paycheck, det vill säga lön till lön, har ökat kraftigt på grund av, mycket på grund av inflationen förstås. Från 60% i oktober till 63%. Alltså jag tycker ändå det är förvånansvärt höga siffror. Så mer än hälften av befolkningen lever alltså från lön till lön och säger att de har inte då någonting över, antar jag, att spara. Får de inte en paycheck så har de inte till och med sparpengar helt enkelt för att täcka upp sina utgifter. All time high för den här siffran verkar vara 64% och vi ligger alltså på 63% idag, så det är väldigt, väldigt nära det. En oroväckande nivå skulle jag säga. Och det här gäller faktiskt också, tycker jag var intressant, även om man tittar på de som tjänar bättre i USA. Plockar man ut den delen som tjänar sexsiffrigt i USA så lever de också mycket paycheck to paycheck. Hela 47%, alltså nästan hälften av ändå liksom high earners i USA lever också lön till lön. Dock också det är en kraftig ökning från tidigare. Och dessutom ska tilläggas att just det här med sparpengar är lite oroväckande, för många i USA räknar man nu har bränt igenom mycket av sina sparpengar. Och framförallt om man ska titta på den här covid-checken som skickades ut, kommer vi väl ihåg under 2020 att skickas ut en check i brevlådan till alla amerikaner med lite pengar. Och för många var det här kanske de första sparpengar de hade. Men nu räknar Morgan Stanley med att ungefär den hälft då av befolkningen som tjänar sämst i USA kommer att ha bränt sina covid-pengar 2024 senast.
Ja, och det kan ju låta väldigt det är ju oroväckande, men lite överraskande. Men så ska man tänka på hur många i Sverige kan lägga ut en spontan utgift på 10 000 kronor. Det är ju förvånansvärt. Förvånansvärt liten andel om det är, 30-40%. Så att de flesta har inte så mycket sparpengar.
Nej, och det är väl lite som dels man kanske lever i en bubbla, men framförallt är ju finanstwitter en bubbla. Det är ju så att man ja, det är lätt att tro att folk kanske har mer pengar än vad de har. Sen ska det ju tilläggas att just sparpengar, om det är så att de dessutom har det på börsen i form av fonder till exempel eller aktier, ja, då är det såklart också väldigt påverkat av att vi har haft en börsnedgång. Många brände ju de här covid-checkarna på till exempel krypto eller Tesla eller kort AMC eller någon av de här liksom stora populära tradesen för föregående år. Och de har ju då bränt sig ganska rejält. Så att det påverkar ju också förstås att en stor del av sparkapitalet är borta. Men
ja, men medianen på ISK är väl cirka 50 000 kronor. Så att bara där ser man att det är väldigt skewat mot folk som har större portföljer. Och det är klart de som kommer synas mer, på till exempel på Twitter eller i diverse poddar och så vidare.
Precis. Någon som däremot har sparpengar, det är ju Sam Bankman-Frieds föräldrar. Ni minns väl att vi hade ju ett helt avsnitt om FTX-härvan. Avsnitt 255 för att vara exakt, där vi gick igenom ganska noggrant hela den här kryptobörsen FTX och vad kollapsen berodde på. Och framförallt pratade om grundaren Sam Bankman-Fried och alla egenheter han har. Nu har han äntligen plockats av polisen här under julen. Det visar sig att Caroline Ellison, alltså hon som leder den här Alameda-fonden som de hade, men också Gary Wang som är en av delgrundarna. De har båda redan erkänt bedrägeri då, och gått med på att medverka mot, i fallet mot Sam Bankman-Fried. Men det här vill inte FBI gå ut med publikt innan han satt i säkert förvar. Helt enkelt för att då hade han ju kunnat dragit från Bahamas kanske och försvunnit ur deras grepp. Men nu sitter han i försvar fram tills att hans föräldrar hostade upp en liten borgen. Vet du vad borgen var satt på för Sam Bankman-Fried?
Det var väldigt mycket för någon som hade 100 000 kvar.
Ja, han hävdade att han hade typ 100 000 kvar bara. Han hade knappt råd med någonting, sa han längre. Apropå det här med att leva paycheck to paycheck. Men hans föräldrar, de kunde hosta upp en kvarts miljard dollar i borgen i utbyte mot att han inte behöver sitta i fängelse, utan han sitter i husarrest nu hos sina päron. Ganska kraftigt. Jag tror inte mina föräldrar skulle hosta upp en kvarts miljard dollar för att få mig att bo hemma igen.
Nej, att vara Stanford-professor betalar ju väldigt bra. Men å andra sidan hade de ju fått pengar och köpt ett hus i Bahamas och grejer sedan innan. Så att,
undrar var de pengarna kommer ifrån.
Ja, men de kanske också drev en podd och fick in lite sidopengar och grejer. Vem vet, vem vet?
Vem vet? Det kan absolut inte vara så att Sam Bankman-Fried har gett honom pengarna. Vem vet? Sam står i alla fall åtalad för wire fraud. Jag är inte säker på vad den svenska översättningen är. Någon form av bedrägeri. Han är även nu anklagad för pengatvätt. Och det här var anklagelse eller ett brott som jag inte har sett förut, och det är campaign financing violation. Det är väl kopplat till hans finansiering av olika politiska kampanjer, att han på något sätt har nyttjat de här felaktigt, antar jag. Lite intressant. Sen slutligen, jag nämnde ju Elon Musk tidigare också, och det är mycket som händer kring Tesla just nu. Aktien började ju minus 15% här för året, och den är ner 70% väljer väl på ett år nu. Rätt otroligt. Man levererade ett bra siffra en dag, 40% ökning av leveranser, men det var ju väldigt lägre än estimaten. Och problemet just nu är väl också att stor del av Teslas vinst kommer från Kina, och då kan man diskutera hur sticker de är de vinsterna och vad man bör betala för dem. Alltså Norge till exempel, det var en av de mognare marknaderna för Tesla. Den växer ju endast här, nu tror jag det är förra kvartalets siffror, med drygt ensiffriga procent helt enkelt.
Ja, det är ju lätt att se den här 40%-siffran och tänka, jäklar, bra siffror. Men man måste ju alltid sätta saker i relation. Som du sa, de missar estimat med cirka 20%. De rampar upp sin produktion snabbare än försäljning, vilket innebär osålt inventarie. Och framförallt så ser du den här andra derivatan i tillväxten avta. Och som alla vet, det är ju det som är viktigast för börsen.
Ja, men precis. Och det är lite intressant. Tesla har samtidigt haft, nu tittar jag bara väldigt här anekdotiskt, och i Sverige har de ju haft ett intressant position nu senaste tiden. Dock där man sett att det är i princip de enda bilarna du kan få levererade. I princip alla andra bilar har ju 2 års leveranstid, medan Tesla kan få på några månader. Det säger dock någonting kanske om just att de har för mycket inventarier. Aktien har dock som sagt gått ner jättemycket. Den handlas dock fortfarande till P35, vilket man väl kan anse är ganska dyrt för någonting som inte är, ja, kanske ser ut att liksom inte må så bra. Musk också toppar för övrigt listan över de som tappas mest förmögenhet under 2022. Vem tror du är tvåa på listan?
Ja, det är någon av tech-grabbarna.
Jajamän, Jeff Bezos. Så det här bygger förstås på, de har ju ledat, Elon Musk ledde väl till och med ett tag listan över världens rikaste man. Men då tittar man ju liksom på aktieinnehavet. Och det är ju inte så intressant, för det är ju inte värt de pengarna man säger, för han kan ju inte sälja det innehavet hur som helst. Men Musk har toppat den här listan, och nu toppar han istället listan där de som tappat mest förmögenhet. Inte så konstigt, om världens rikaste man har liksom majoriteten av sina pengar i en aktie som går ner 70%, då kommer det också vara stor förmögenhet som wipas ut. Totalt på den här listan, 140 miljarder dollar fattigare har de här 10 personerna blivit. Och under topp 10 hittar vi förstås många av de här usual suspects. Det är Google-grundarna, det är Bill Gates, Mark Zuckerberg, för att nämna några.
Ja, och det är ju inte så konstigt med tanke på hur stora de bolagen var som megacaps.
Ja, men precis. Och det är rätt roligt det här, vi har pratat om det förut, att många räknar ju ut Buffett. Det var ju samma sak 2000 under millenniekraschen när Buffett, han köpte ju inga techbolag, och då skrattade folk åt honom, och sen visade sig att det var han som hade rätt i slutändan. Och nu ser vi ju i princip samma sak igen. För ett år sedan var Tesla värt lika mycket som 2 Berkshire Hathaway. Nu är Berkshire Hathaway värt 2 stycken Tesla istället, om man sett då till market cap med de här bolagen.
Men Berkshire klev väl in i Amazon 2021, så det var väl lite toppish där.
Ja, och de köpte faktiskt Apple också. Det kanske var det som markerade toppen för den här gången.
Ja, fast,
men i slutändan
fast det
var ju... har ändå Berkshire visat sig prestera väldigt mycket bättre än många andra som hyllades. Till exempel ARK, om vi tar deras innovation fund.
Jo, men Berkshires klipp i Apple var ju snorbra. Det var ju 2014, Apple down and out, handlades för en spottstyver. Det måste man ge dem, att det där var ju skitbra skitbra köp.
Ja, det har blivit en superbra investering. Men de har ju också köpt mer under tiden. Ja, strunt samma. Tesla i alla fall, de har sin investerardag nu den 1 mars. Och då kommer de förväntas de i alla fall visa någon form av Tesla generation 3-plattform som bland annat då ska kunna dra ner produktionskostnaden för nya bilar. Så det blir säkert spännande och lite håsigt inför det. Den ska man hålla koll på om man, vare sig man är kort eller lång Tesla.
Ja, grej med Tesla är att bolaget handlas ju fortfarande till PS5. Och jämfört med typ Mercedes eller någonting handlas det till 0,5. Och oavsett hur mycket tech de har i bakgrunden och hur mycket techbolag man tycker Tesla egentligen är, så är ju fortfarande deras bread and butter att sälja bilar. Det är det de tjänar pengar på. Och som alla vet är bilförsäljning cyklisk. Det spelar ingen roll att det är elbilar, det är också cykliskt. Det är bara en annan typ av drivkraft i bilen. Och en bra deal borde ju rimligen vara att du köper ett bilbolag och så får du en gratis option som kan utvecklas till något annat. Till exempel att bilbolaget blir ett techbolag. Men här känns det snarare som du prisar för optionen som kanske aldrig spelas ut. Men det du får är bilbolaget. Så det blir, jag har alltid tyckt det är jätteskevt, den grejen. Sen har ju aktien stuckit, men det betyder ju inte att den här, ja, det kanske inte är bästa process bakom den om man vill investera långsiktigt. Men för all del, vill du äga ett bilbolag till PS5, så kör på. Det kan säkert bli ett rally, eftersom den är väldigt översåld, aktien. Inget som jag personligen skulle betta på, finns mer intressanta grejer där ute. Speciellt med tanke på hur levrad Musk är. Cirka 60% av Musks Tesla-innehav är pledgat som collateral, eller ja, säkerhet som det heter på svenska.
Ja, vi kan ju bara snabbt förklara det. Jag pratade om det på den här listan över världens rikaste män. Då är det ju oftast de här som då har stora aktieinnehav i börsbolag som har gått väldigt bra. Till exempel Elon Musk eller Mark Zuckerberg och så vidare. Det de gör för att kunna leva på det här, för de kan ju inte sälja aktierna för då kraschar ju aktien. Det de gör för att leva på de här aktierna eller på den här förmögenheten, det är att de lånar mot sina aktier, precis som du är inne på. Så Musk har ju stoppat in dem i banken som säkerhet och så har han fått ut pengar i cash. Lån helt enkelt. Och det här spekulerar. Jag tror att vi till och med pratat om det i podden, men det måste ju vara 2-3 år sedan nu där det var lite hett och korta Tesla. Och då pratade man mycket också om det här, att var är egentligen, vilken nivå ligger Musks margin call på? Så vid vilken nivå måste Teslas aktie gå ner till för att banken helt enkelt ska ringa och börja kräva tillbaka sin säkerhet? Och kräver de tillbaka sin säkerhet och börjar tvångsälja aktier, ja, då kommer den förstås störtdyka. Då är det nära noll, tror jag, på den där aktien, med tanke på hur stor andel Musk har. Nu kanske saker och ting inte sker på det sättet, för att banken är inte dumma heller. De vet ju att det kommer liksom bli värre då. Men det är ändå intressant att det finns en nivå, och som du säger, 60% av hans aktier är belånade. Det finns nivåer där han behöver börja sälja, och jag tror att vi är väldigt nära de nivåerna.
Ja, absolut. Han sitter ju och bara pumpar ut, liksom säljer av hur mycket Tesla-aktier som helst. Och det hjälper ju inte att Twitters finansiering är en riktig jäkla clusterfuck. Helt galen strukturering. Vi skulle egentligen kunna avhandla det ett helt avsnitt av podden, för det är helt sjukt. Men jag är inte säker hur stort intresset för det är, eftersom det är svårt att tjäna pengar på det som privatinvesterare. Men på...
Och det där är intressant. Det var ju en del spekulationer kring det. När Musk sa att han skulle köpa Twitter, då kunde han ju då motivera en stor försäljning av aktier med att han skulle behövde pengarna för att köpa Twitter. Sen försökte han ju dra sig ur det där köpet. Det är ju en del spekulationer om det, att det kanske bara var en grej han gjorde för att kunna få ut pengar av Tesla utan att behöva säga att han... Alltså, ha en anledning helt enkelt att sälja aktierna och sen aldrig köpa tillbaka dem. Men nu behöver han ju köpa Twitter för en rekordprislapp, och de får han knappast tillbaka de pengarna.
Nej, det är svårt med tanke på hur mycket han betalade för bolaget. Men det som är nästan intressant är att han tog på sig 12,5 miljarder i skulder, eller Twitter gjorde det. På det här har man cirka 1,25 miljarder i årlig ränta. Det är alltså 10%, varav delar av det här är rörlig ränta. Så det finns en stor jäkla uppsiderisk i det här. Och framförallt så ser man ju här att det är inte många som har förtroende för de här lånen. Kollar man rapporter så är deras högsta tranche-lån, alltså liksom den säkraste, den handlas för 60 cent under dollar. Och sen kollar man på, utifrån termerna på de andra lånen, så kan du räkna baklänges. Och se att ja, de tranches under där, de handlades väl snarare på 20 cent under dollar. Så att det är rätt många här som tror att Musken inte kommer klara av att fixa Twitter. Jag menar, Twitter har mellan 1-5 miljarder i cash. Musk ser 1 miljard, Twitter hade cirka 5 miljarder i cash när det köptes ut. Så det beror på vem man ska tro där. Men...
De får inte in så mycket pengar. Marknadsföringen går ner. Hur mycket kan de få in via sin Twitter Blue? Inte särskilt mycket pengar. Någon 100 miljon om året kanske. Så att det är svårt här att ens få in pengar till att betala på de här lånen.
Ja, jag tror att den där tweeten att han skulle köpa ut Twitter, den kan ha kostat honom, den kan möjligtvis till och med kosta honom allting faktiskt. Det kan bli total katastrof för någonstans har ju Musk sett allting så lite som ett skämt, känns det som. Och han har ju kunnat göra det eftersom han alltid liksom, hans Tesla-aktie bara gått upp hela tiden.
Han har alltid kommit undan.
Ja, men precis, han har alltid kommit undan. Men nu helt plötsligt så ser det ut som att ja, kanske är det dags att betala notan så att säga på det. Nej, sen finns det väl en gammal sägning dock, det här med att är du skyldig banken 1 miljon så har du ett problem. Är du skyldig banken 1 miljard så har banken ett problem. Så att någonstans så kommer de ju förhoppningsvis vara kreativa och försöka lösa det här så att Musk kommer ut. Eller så snarare så att banken får tillbaka sina pengar egentligen. Men det ska bli väldigt, väldigt spännande vad som händer här. Det kan ju till och med vara så kanske att de på något sätt tvångsinlöset har Tesla från honom eller någonting. Vi får se. Jag tycker i alla fall det är intressant. Du sa ju att visst den kan studsa upp för att den är översåld Tesla. Men skulle man tänka sig att det här är ett bilbolag? Det är en sjuk tanke, jag vet. Men någonstans så är det ändå, de säljer ju faktiskt bilar ändå, även om det är en stor dator i dem.
Ja, men det betyder verkligen inte att det behöver vara ett bilbolag. Tänk möjligheter. De kan ju skicka de här bilarna till Mars och grejer.
Det är sant. Om vi då jämför Teslas värdering med andra bilbolag. Ja, jag sa att Teslas det är typ P35. Volkswagen handlas ju till P5. Price to sales nere nu på Tesla från ganska sjuka nivåer. Det har ju varit på PS långt över 20. Nu är det nere på PS5. Och Volkswagen handlas på 0,3. General Motors 0,5. Så ska vi ner till General Motors nivå, då har du 90% nedsida till i aktien. Bara på det. Och då har vi inte ens tagit hänsyn till de margin calls som där trillar in då också om det sker.
Ja, bolaget har väl handlats på PS25 typ 2 gånger. Senast var det ju 2020-2021 någon gång. Och vi vet ju alla varför det handlades så högt. Det var ju för att alla techbolag handlades till den prislappen. Och innan det var det väl runt 2013 när det var ett bolag som var värt typ 4 miljarder dollar. Och småbolag tenderar att kunna få rätt sjuka värderingar. Så jag tror väl inte man ska hoppas på att Tesla får den värderingen igen.
Nej, man kan snabbt också göra en liten jämförelse med NIO, det här kinesiska elbilsbolaget. Anledningen till att jag tar upp det är 2 anledningar. Dels, Tesla har ju så sagt majoriteten av vinst just nu från Kina, och det har ju NIO också, så det är lite intressant att fundera på vad kinesiska vinster, vad är de värda. Och dessutom kommer ju många att motivera att Tesla växer nu som sagt 40% av sina leveranser. Det gör ju inte Volkswagen, det gör ju inte General Motors. Men NIO, de växer sina leveranser med 100%, så att de ligger långt, långt över Tesla. Och de handlas till PS2. Så även där har du mer än en halvering ner om du skulle ner till den nivån.
Ja, men exakt.
Men du, ska vi prata lite AI? Och vi kommer faktiskt komma in på Elon Musk också, fast från ett annat perspektiv.
Ja, det tycker jag.
Ja, och jag skulle vilja prata lite om artificiell intelligens. Helt enkelt för att jag tror att 2023, det är året för AI. Det har hänt så otroligt mycket under 2022. Mest uppmärksammat nu på slutet var det här ChatGPT. Men innan vi pratar om det så ska jag också bara snabbt nämna att någonting som det som trendade innan det var ju de här bildgenererande programmen. Alltså du kunde till exempel, du hade ju DALL-E, du hade Dream, Midjourney och så vidare. Där helt enkelt från text, du kunde skriva in och beskriva någonting. Du beskrev en text vad du ville ha för bild. Där du sa till exempel att jag vill ha en hamster som sitter på rymdraket, det ska vara målat som en Van Gogh-tavla. Och då kunde den här datamodellen helt enkelt generera det med otroligt bra resultat ofta. Ganska galna grejer faktiskt. Jag tror att många har sett det här under året och förbluffats. Den ena här, DALL-E, den var ju faktiskt skapad av OpenAI. Och OpenAI ligger ju också bakom den här ChatGPT som nu har blivit så stort. Och den har ju funnits ett tag i tidigare versioner, men kanske inte hade så mycket hype. Sen släpptes ju version 3, nu har väl också 3,5 släppts. Och det slog ju ner som en atombomb här under vintern. Det man kan göra helt enkelt, det är ju en chatbot som du pratar med helt enkelt, som dock ligger på en helt annan nivå än allting tidigare man har sett. Du kan be den till exempel programmera någonting åt dig, och då förklarar den hur den programmerar det, skriver ut koden åt dig, det är bara klippa klistra. Jag har sett exempel på folk som använder den till att generera innehåll, det vill säga du skriver in, jag skulle vilja göra en video om, eller jag skulle vilja skriva ett poddavsnitt om hur man tjänar pengar, och då skriver den ut, skapar den ett helt poddavsnitt åt dig som du sen bara kan spela in. Jag har hört också flera rapporter från folk som använder det här dagligen i sina jobb för att göra olika typer av beräkningar eller fundera på rutter eller optimera saker. Det är helt enkelt otroligt, otroligt häftigt. Man kan göra väldigt mycket grejer med det. Och
Just OpenAI är lite intressant. Det är ju faktiskt, en av grundarna är ju faktiskt Elon Musk. Det är ju ett av hans många sidprojekt. Han har avgått från styrelsen idag, men han är kvar som finansiär. Och det här är dock en non-profit, men den kommer ge en viss liksom avkastning tillbaka till investerarna, men med en capad profit helt enkelt, för en del av vinsten ska gå till att utveckla och avancera AI-teknik för människans bästa. Det är liksom grundorsaken. Elon Musk pratar ju mycket om att han vill att vi som är rika måste satsa på att AI ska utvecklas så att det inte byggs, vad vet jag, Terminator och krigsrobotar istället. Det måste utvecklas av de som är goda och inte de som är onda. Och ChatGPT har ju varit en riktig fullträff. Nu säger OpenAI att man tror att man kommer göra $200 miljoner i omsättning nästa år på det här. $1 miljard prognostiserar man till året efter det, alltså 2024. Och man förväntas också lansera GPT version 4 under 2023. Och ja, som sagt, supercoolt, och man kan göra så extremt mycket idag. Dels, som sagt, vi pratar om DALL-E. De bygger ju på en teknik som heter Stable Diffusion, där de då kan ta text till bild. Nu kommer också en version där man kan göra text till 3D-modeller. Det finns även en AI som just med Stable Diffusion genererar text till ljudbild, kan man säga, spektrogram. Så då kan du från text skapa ljud och musik. Och det finns ju också många andra AI-modeller som kan skapa just musik från text på olika sätt. Och någonstans tror jag att det här ChatGPT, det är alltså, det har krypit in. Jag märker att folk som inte överhuvudtaget har tänkt eller funderat på AI på det sättet förut använder det här nu dagligen i sina jobb på olika sätt. Och någonstans tror jag, det är därför jag säger att 2023 är lite året för AI. För jag såg senast 2022 en tråd på Twitter om en sån här, när kommer egentligen det här med AI? Någon som totalt missat att det är precis överallt. Och jag tror att det är vanligare än man tror, att folk inte förstår hur mycket AI som faktiskt används idag. I saker som man kanske inte tänker på är AI. Allt från rekommendationer på YouTube till den här sökningen på Google. Jag såg nu också att Börsdata har lanserat en funktion via något företag som heter Invocals, där man då, om du söker fram ett bolag i Börsdata, säger vi Björn Borg, då kommer det finns en podcastflik där du kan se alla poddar och vid vilken klockslag de nämner då Björn Borg till exempel i sin podd. Mm-hmm. Där kan man hitta våra avsnitt, där kan man hitta Börspodden, Kvalitetsaktiepodden och så vidare. Och det här sker troligtvis också med någon form av AI-modell som känner av vad som sägs i poddarna. Och just det där genom att söka inom ljud och video är riktigt, riktigt intressant. Det tror jag är en jättemarknad. Det har ju Quarter, det är den här appen som har conference calls. Alltså i samband med kvartalsrapporterna så kan du lyssna på konferenssamtalet efteråt där man ställer frågor och så vidare. De lanserar ju också sökfunktioner inom conference calls. Du kan söka på frågor som har ställts och olika typer av, även sammanfatta liksom intressanta resultat från det. All Ears, det är väl ett svenskt företag om inte minns fel, de har ju också samma sak. Man kan söka inom radio och poddar. Jag har testat den tjänsten, det är rätt coolt. Kunna söka på olika namn till exempel, ett företagsnamn eller vad det är, och hitta det då i alla möjliga olika tjänster där det nämns. Och där vet jag att just Google också jobbar just nu på att få ut en funktion för att söka efter ord som sägs i YouTube-videor. Det är ju superintressant, för att det är ganska svårt ibland att söka på en exakt rätt text. Man minns att de sa någonting i video, men du kan bara söka på titeln och beskrivningen av videon. Du vill ju kunna söka på det som har sagts där i. Och de har ju tekniker för det, med tanke på att de redan idag har liksom automattextning på nästan alla videor. Du kan automatiskt få text, både och dessutom översatt. Och just Google är lite intressant i allt det här. För att ChatGPT, det den har gjort, den här chattbotten, det är ju att den faktiskt någonstans agerar som en sökmotor åt dig. Och jag skulle säga att det är första exemplet på någonting som man ser på väldigt länge som på allvar faktiskt utmanar Google just när det gäller sök. Vi pratade om det för några avsnitt sedan, att Google lite är hotad, att färre och färre använder sökfunktionen som den är tänkt. Många vill istället direkt gå till en viss tjänst, till exempel Reddit kanske, och därmed så då får inte Google visa lika mycket annonser. Jag skulle säga att chattbotten här är ju ännu mer ett hot mot Google, i och med att du får mycket mer relevanta svar, och framförallt så kan du ställa mer generella öppna frågor i en stil så som påminner mer om hur vi faktiskt ställer frågor i verkligheten. Jag hörde bara häromdagen ett jättetydligt exempel, en helt annan podd, där någon då letade efter en låt liksom. De har supervaga sökfrågor. De hade liksom några ord ur texten, och de hade att den kanske kom under 70- eller 80-talet. Och så kan man ju inte skriva in på Google. Man kan inte skriva, jag söker efter en låt som har innehåller de här orden och kom någon gång kanske på 70- eller 80-talet. Det ger ju noll resultat på Google. Men på ChatGPT, den förstår ju, den kan ju tolka liksom mänskligt språk och förstår då faktiskt vad det är ute efter med din fråga. Och hittar ju då låten på, med några sekunder liksom. Och det där gör ju kan ju vara ett väldigt stort problem för Google, för att det här blir ju mycket mer intressant att söka på det här sättet för väldigt många saker. Om det inte är något specifikt, en specifik produkt jag ska hitta eller så, så är ju ofta det här ett bättre alternativ att prata med en chatbot. Google.
Ja, för många vill ju bara hitta information. Och det funkar ju otroligt bra att få det via ChatGPT.
Ja, och jag kan känna så här, för egen del så är det oftast klart att man är väldigt bra med Google. Men det är ju för att man har hållit på med Google så länge och väldigt van i hur man ska söka och formulera sig. Men man ser också väldigt många som inte klarar av det taget. De skriver ju som att de pratar med en person och inte förstår hur sökfunktionen funkar. Och då kommer den här typen av chattbotta vara mycket mer intressant. För det blir ju mycket mer som att prata med en människa som vet allt i hela världen.
Ja, jag blir alltid chockad när jag inser hur många som är så oerhört dåliga på att söka på Google. För mig och många andra känns det ju som... det är väldigt intuitivt, man är född med det. Även fast man tycker att resultaten blir sämre och sämre. Men för många så är det inte ens... Det kanske inte ens är standard när de har en, liksom, undrar över någonting, att de glider på Google och frågar efter det. Eller de kanske inte ens vet hur de ska få fram sina svar. Och då hjälper någonting som ChatGPT att möjligtvis att förändra detta.
Ja, men precis. Och sen kan man tänka sig... Jag kan nämna en ganska stor del av sökningen på Google är ju relaterad till programmering, eftersom många som programmerar sitter ju hela tiden med Google. Och då söker man ju ofta på specifika forum, typ Stack Overflow och liknande, där man vill ha då hitta någon som har ett liknande fel eller liknande uppgift liksom. Och så om man inte hittar någon liknande, då måste jag tänka sortera igenom massvis med trådar eller skriva en egen och så här, kan någon hjälpa mig med det här programmeringsproblemet? De till exempel sökningarna försvinner ju helt, för nu kan du ju direkt skriva till ChatGPT och fråga hur ska jag lösa det här problemet eller hur ska jag koda den här grejen, och det kommer få ett svar automatiskt.
Exakt, jag har faktiskt själv gjort det när man suttit lite med Python och grejer, och ska du använda Google och så hittar du inte det du vill, då måste du ju tänka ut hur kan jag ändra den här frågan. Men alltså ChatGPT så får du ju alltid ett svar i alla fall, och sen kanske du vill ändra lite på det, och då kan du säga ja, men ta svaret ovan men lägg till det här. Och helt plötsligt så itererar det fram till det du ungefär vill ha.
Ja, men precis. Och sen bara för att lite så här nyansera saker, för nu tror folk att vi liksom tror att Google kommer att ersättas imorgon. Det man kan tillägga, det är väl att det som har hänt här egentligen, för det problemet också med den här sökfunktionen, det bra med Google när du söker det där är att du får ju väldigt många olika svar, så du kan själv välja vad som är det mest relevanta. Och så lär sig ju Google det hela tiden också. Vad tryckte faktiskt användaren på? Ja, då kan den förbättra svaret nästa gång. Men problemet då med en sån här chatbot, det är att den levererar ju bara ett svar, heter det. Den levererar ju det svaret som den tror är rätt. Men det kan ju vara fel. Och det som har hänt egentligen här under senaste året nu, det är att vi har väldigt snabbt gått från att kanske få bra resultat 30% av gångerna till att få det 80% av gångerna. Det vill säga att vi får nästan alltid bra svar nu från den här chatbotten. Men att komma från 80 till 90% eller ända upp till 99% säkerhet i dina svar, ja, du kanske aldrig kommer komma dit ens. Om inte annat kommer du få vänta väldigt länge. Så det börjar bli väldigt svårt att förbättra dem mycket mer. Och det gör ju också att det är väl brister med de här systemen, att de levererar ju inte alltid ett säkert svar, och det är väldigt svårt för dig att veta om svaret är korrekt eller inte. Om du ställer en fråga så kommer du kanske utgå från att du får ett korrekt svar från chatbotten, men inte säkert. Men just kopplat, går tillbaka till Google och sökmotorn där, lite intressant. Google har ju själva AI-modeller, som några som anses ligga längre fram än ChatGPT, bland annat en som kallas Lambda. Men ryktet då gör ju gällande att Google ser problem med den här sökfunktionen, helt enkelt för att de vet ju inte hur de ska kunna få in annonsering i en sån sökmotor, så den skulle ju döda deras business. Så de har ju själva deklarerat kod röd för den här typen av sökfunktioner och själva sett allvaret med, eller problemet med det för deras affärsmodell. Samtidigt är det så också att visst, Google ligger långt fram just nu. Samtidigt så någon sägning här som var intressant om att alla de bästa inom AI som brukar jobba med Google Brain, som det heter, jobbar nu istället på OpenAI. Så de verkar ju dra väldigt mycket folk till OpenAI, och det är väl därför det också växer så snabbt.
Och några som verkligen tror att det här kan funka för sök är ju faktiskt Microsoft. Microsoft har ju sin sökmotor Bing. Den brukar ofta hånas. Bland annat för att det mest sökta ordet på Bing är ju faktiskt Google. Alltså folk försöker komma från Bing till Google. Men Microsoft gick ut med nyhet bara idag om att de ska försöka integrera nu ChatGPT i sin sökmotor Bing. Och det är ju otroligt intressant. Vi sa ju att Google vågar inte riktigt göra det här. Kanske inte så konstigt med tanke på att 80-90% av intäkterna hos Google kommer från deras sökfunktion idag. Medan hos Microsoft, det är svårt att tro, men Bing drar faktiskt in ganska mycket pengar, ganska många miljarder dollar. Men det motsvarar fortfarande mindre än 5% av deras totala omsättning. Vilket ger dem mycket mer utrymme att våga experimentera och testa att väva in sådana här funktioner. Så det ska bli jättespännande att se faktiskt hur det här spelar ut. Om Microsoft kanske kan springa om Google genom att göra Bing som en fantastiskt bra sökmotor, som en chatt-sökmotor istället.
Och ett litet tillägg är dessutom att Microsoft faktiskt är en investerare i OpenAI. De har också lagt in $1 miljard, precis som Musk har i OpenAI. Så de har ju lite att vinna också på att främja ChatGPT helt enkelt. Och Google har lite trassligt. De hotas ju med många fronter. Så också nu ett initiativ är som hotar Google på kartfronten. Google Maps är ju den dominerande liksom kartfunktionen och navigeringen i världen. Apple Maps är väl också stora, men Google Maps har också varit så bra för att de har ett öppet API, så att alla som ska bygga en tjänst som kräver kartor, till exempel Uber, när Uber-chaufförerna, dels när du använder appen, men även Uber-chaufförerna använder appen för att navigera, så är det ju en Google Maps-koppling som ligger där i bakgrunden. Det är Googles kartor de använder sig av. Och Microsoft har ju till exempel försökt kämpa emot det genom egna kartor, men Bing är ju inte lika bra, Bing Maps. TomTom, alltså det här GPS-företaget, har försökt det. Men nu har de ju kommit på en eventuell lösning, och det är att Amazon, Meta, Microsoft och TomTom tillsammans med Linux Foundation slås ihop sina kart, liksom satsningar, för att skapa något de kallar för The Overture Maps Foundation, som helt enkelt ska vara en öppen databas för de som vill använda kartor utan att stå beroende av Google och Apple. Kommer börja lanseras under 2023 och kan också vara ett visst litet hot för Google, som den här allt-i-allo-tjänsten.
Ja, och det är ju lätt att man målar upp det positiva med AI. Både du och jag är ju väldigt optimistiska till det. Tycker jag att det är svinballt, som ni säkert hör. Men jag tänkte i så fall ta det negativa perspektivet. Och då är jag väldigt inspirerad av Ian Bremmer, Eurasia Group, som varje år släpper en... det är en think tank, och där släpper i stort sett en lista över årets största risker. Och såklart i år så var det saker som Putin och Xi och massa sådana grejer. Men så var det också en väldigt intressant punkt, och det var så kallad Weapon of Mass Disruption. Och det är en punkt som namngavs via ChatGPT. Men det är i stort sett att framstegen som gjorts inom AI, ja, det riskerar att liksom erodera den sociala tilliten, risk att ge mer makt till auktoritära regimer och disrupta företag och marknader på ett sätt som inte nödvändigtvis är positivt heller. Och som du sa, vi har ju sett mycket av den här generativa AI med realistiska bilder och videos och text, de här språkmodellerna som GPT-3 och GPT-4 som ska lanseras snart. Och ja, det är ju så nära att klara Turing-testet som vi har sett tidigare, så att det kan imitera mänsklig intelligens. Och sen såklart deepfakes, ansiktsigenkänning, allt det här. Och risken är ju att man använder det här mer och mer för att manipulera människor och skapa till exempel politisk kaos eller kaos för företag. Och ChatGPT är väl egentligen bara början på det man kan säga är användarvänlig AI, där vem som helst i stort sett kan använda ett AI som kanske inte, det är inte supertydligt att det inte sitter en människa där bakom och skriver någonting. Texten du läser, det känns nästan som det är mer en människa som har skrivit det än en dator. Och det är ju väldigt annorlunda från det vi har sett tidigare från till exempel bottar och liknande. Men det är också väldigt rimligt att vi antar att fler tjänster tillkommer över tid som är lika användarvänliga. Och då kommer det bli mer och mer svårt att avgöra vad som är verkligt och vad som inte är verkligt. Och det här löper ju då en stor risk att leda till ökad desinformation. Ännu mer än vad vi ser nu i sociala medier. Någonting vi har insett senaste 10 året, att folk har ju väldigt svårt att fact-checka, tolka vad är sant, vad är falskt här. De gillar ju att läsa det narrativet som de håller med om, oavsett om det är sant eller inte. Och med AI så kan det här rampas upp rejält i och med deepfakes och olika typer av generativa videos som fejkar saker eller röst AI och så vidare. Och risken här är att folk allt mer tappar tillit för samhället och framförallt för demokrati. Och vi som sagt har redan sett hur man väldigt enkelt kan manipulera social media för att bygga sig publik eller till exempel kamma hem röster i ett val utan att nödvändigtvis tala sanning. Och med användarvänlig AI som är väldigt mänsklig så kan man ju väldigt, väldigt enkelt bygga upp i stort sett en armé med bottar som kan trycka ut konspirationsteorier, falsk information och bland annat spä på polariseringen vi ser i samhället. Och för till exempel politisk vinning, för vad annars skulle man vilja göra det för? Och det här amplifieras ju såklart av ekokammaren som är social media. Så det blir ju en jäkla double whammy där om vi inte är försiktiga. Sen kan man ju också prata om hur kan det här påverka bolag. Ja, bland annat falska kontot. Vi såg ju det på Twitter, en liten försmak som kan hända när du får den här blue checkmarken på fake-konton och så helt plötsligt ser du aktiekurser som dyker. Men vad händer när folk börjar fejka olika ledningar på bolag, trycka ut information som inte är sann, liksom trycka ut en hög volym av kvalitativa inlägg, recensioner, kommentarer, olika typer av brev till aktieägare där det inte finns någon sanning bakom, men som låter, ja, som känns äkta för att sprida panik. Det är ju en stor risk med AI som verkligen kan disrupta hur vi ser på samhället men också hur vi ser på företag och kan göra att det kan bli jäkligt rörigt.
Ja, där håller jag med vaken om nätterna faktiskt.
Ja, för det känns också inte som vi liksom gör särskilt mycket för att stoppa det här. Som de flesta vet så är ju samhället eller politiker är ju rätt trögrörliga. Så att vi har ju fortfarande ingen reglering för social media till exempel. Och det här började ju slå igenom för 15 år sedan. Hur lång tid kommer det ta för olika regleringar att komma för AI? Jag tror att det kan ta lite för lång tid.
Det enda lilla jag sett som har gjort mig att det känns lite tryggare, det är att jag faktiskt sett exempel på att man kan använda AI för att upptäcka AI också. Det vill säga att använda en AI-modell för att upptäcka till exempel deepfakes, det vill säga att du har genererat en video på att Donald Trump säger någonting som man egentligen inte sa. Så kan du faktiskt använda AI också för att de kan ju mycket mer bättre än en riktig människa känna av när videon är manipulerad också. Så det är väl kanske något sånt man får implementera på till exempel Twitter då, som ska scanna allting och se att det verkar vara genererat av människa eller inte.
Absolut, jag såg ju redan idag någon som hade byggt en bot för att avgöra om någonting var skrivet via ChatGPT.
Ja, och jag hade redan sett det faktiskt också, konton på Twitter som enbart använder ChatGPT för att generera svar på frågor också. Och försöka bygga en following på det. Rätt intressant.
Men hur kan man tjäna pengar på det här då, Niklas? I slutändan är ju det här ändå en börspodd.
Ja, vi ska se. Det blir lite lösryckt här då kanske. Men jag ska också snabbt bara bränna av några till börsbolag som gör lite intressanta grejer. Jag pratade ganska mycket om Google här. De är väldigt innästade det här med AI på väldigt många olika sätt. Även om själva ad-businessen är liksom det huvudsakliga. Men den bygger också väldigt mycket på AI och big data. Men sen såg jag också Amazon. En liten nyhet här. De har ju sedan 10 år tillbaka jobbat med att lansera drönarleveranser. Det är också kopplat till AI. Och nu är det egentligen dags för lanseringar här. De testar att lansera i Kalifornien och Texas. Problemet där ligger förstås lite kring lagar och regler. Men de kommer köra med de här drönarna. Kunderna kommer beställa saker precis som vanligt. Men det kommer då levereras eventuellt med drönare helt enkelt. Ganska cool grej. Och vi ser mycket exempel på det här. Folk försöker på alla sätt och vis få bort minimum wage arbetare helt enkelt. Amazon vill bli av med budchaufförerna. McDonald's, de testar sin första helautomatiserade restaurang. Också i Texas just. Så du kan gå in på restaurangen, beställa samt plocka upp maten helt utan kontakt med människa. Låter som en ganska sorglig bild av framtiden. Men såklart jättelockande ja. För McDonald's, för att spara sjukt mycket pengar på att behöva anställa människor. Det gäller dock...
Inte konstigt så många är deprimerade. Man inte har någon social interaktion längre.
Ja, men precis. Det gäller dock bara takeaway och drive-thru. Och jag tycker det är lite falskt det här att de säger att det är helt automatiserat. För det är tydligen fortfarande människor som lagar maten. Men det har vi sett andra exempel på. I Japan finns det väl någon sushi-restaurang till exempel som är helt robotiserad. Så det där kommer man också kunna lösa. Och det där är väl liksom drömmen som sagt för de här bolagen som är väldigt beroende av minimum wage-arbete, liksom, att kunna ersätta samtliga människor. Men som vi är inne på, det är ganska sorgligt för du tappar all social interaktion. Och det är förstås också väldigt jobbigt för att till exempel McDonald's har ju ofta lyft i Sverige i alla fall att de är viktiga för att kunna erbjuda liksom första jobb kanske för många människor som kommer ut i arbetslivet och så vidare. Vi måste ju också ha jobb som inte är ingenjörer och ekonomer. En intressant spaning apropå att bli av med fysiska människor också, det var att i Kina såg jag nu en artikel om att det började säljas allt fler virtuella profiler. Ett stort problem idag med att anlita influencers, som ju är så populärt, det är att de väldigt lätt hamnar i blåsväder. Kan till exempel vara tokiga uttalanden om någonting. Eller som i Sverige nu med Margot Ditt som filmar en medvetslös man utanför sin dörr och gjorde content av det. Den här risken är dessutom lite extra stor i Kina, där gränserna för man får göra och säga är snävare än i väst. Och för kringgår här nu så kan man för runt 140 000 om året, sägs det kostar, köpa en virtuell influencer istället som skapas via en AI. Så har du 3D-modeller, ljudgenerering och så vidare. Lite intressant. Påminner lite om det här fenomenet VTubers, alltså virtuella YouTubers också.
Ja, nej, men det är ju faktiskt väldigt intressant. Och att det är människor som följer det här.
Alltså jag kan 100% fatta att man följer influencers, riktiga människor, men jag tycker att jag är lite gammal för att förstå varför man följer virtuella influencers. Jag kan väl på något sätt förstå det, kanske det är häftigt. Men jag kommer ihåg när jag läste om en sån som hette, hon heter Lil Mekaela. Och hon har väl typ 3 miljoner följare på Instagram. Och det är någonting där som klaschar i mitt huvud som inte riktigt förstår varför. Jag förstår varför företag vill använda det. Och varför folk vill skapa en influencer. Men om du inte ser ut som en influencer, svårt att bli det. Då kan du skapa en virtuell sån. Men förstår inte 100% varför folk vill följa det.
Nej, jag förstår inte heller det. Men som sagt, så att generellt, väldigt många företag kommer ju liksom på något sätt påverkas av AI i framtiden. Som sagt, McDonald's, Amazon, you name it, alla som är beroende av personal. Amazon har ju redan automatiserat stora delar av sina lager till exempel. Men det här ligger ju väldigt långt in i framtiden. Kanske inte någonting vi kan påverkas av här och nu. Så låt oss lyfta några sådana klassiska dock plays på AI som finns. Det är några klassiska aktier som man brukar prata om när det gäller AI. Det mest uppenbara, det är ju förstås de här stora molnjättarna. Vi har pratat om Google jättemycket och Alphabet. Problemet där är väl, Alphabet har blivit ganska billigt idag, P17, men vi har ju pratat om det tidigare i podden. De ligger väldigt långt fram inom AI. Problemet är ju att de förlorar ganska mycket pengar på Google Cloud. Det är knappast ett renodlat play. De har väldigt mycket, det är en annonseringsverksamhet i grund och botten. Och den ser ju ut också att ligga, jag ska inte säga att den ligger risigt till, för det låter som att jag tror att bolaget ska gå till noll. Men de kommer antagligen ha en lite svårare period just nu, känns det som. Det känns inte som att liksom, Alphabet... Ja, det finns en anledning helt enkelt att värderas ner till P17 från tidigare högre nivåer. Ett intressantare alternativ om man vill ge mega caps, då är ju Microsoft mer intressant tycker jag. Det handlas dock till P25, så det är ju ganska dyrt. Direktavkastning 1% dock. Det är väl ännu mindre av ett rent play, men jag tycker som sagt personligt övrig verksamhet är mycket mer spännande här. Liten grej jag vill säga om dem också, anledningen till att lyfter dem. De har ju sitt GitHub Copilot som är rätt intressant. Microsoft köpte ju för några år sedan GitHub, som är väl, ja, det är väl världens största liksom plattform för att spara kod på helt enkelt. Och via GitHub Copilot så kan du då, när du kodar på GitHub, så kan du då få kodrekommendationer och den kan koda åt dig, precis som vi pratade om att ChatGPT kan göra, men här sker direkt i ditt i Visual Studio, som det heter, det programmeringsprogrammet. Så när du skriver in att här behöver jag en funktion som gör si och så, så kan den helt enkelt koda fram det åt dig. Rätt coolt att ha visat sig vara en väldigt stor succé, används väldigt flitigt redan nu. Hoppar vi istället in på någonting som brukar lyftas som ett, liksom ett rent play på AI, så är det väl C3.ai. De har ju till och med AI-namnet, Fabian.
Ja, jag kommer ihåg när de IPO-ade 2020. Det var hett som satan.
Riktigt hypad notering. Har väl inte gått så himla bra sedan dess. Aktien är ju ner runt 90% sedan den noteringen. Men det här är ett bolag som verkar gå hyfsat bra. Omsättningen växer hyfsat. De har bland annat US Air Force som en kund de ofta lyfter fram. De använder ju plattformen för att identifiera risker och förutspå fel i flygsystem. Det är egentligen, jag tycker att det är väldigt luddigt vad de faktiskt gör, C3. Men de förklarar det som att de har en plattform helt enkelt för att kunna lansera AI-funktioner på ett bra och säkert sätt. Så det här är ju mer ett pure play, men det är ju fortfarande inte det, för visst, de jobbar enbart med AI, så deras C3 som bolag är ett rent AI-bolag, men det är ju inte att kapitalisera på AI-trenden. Om jag tror till exempel på ChatGPT, då hjälper det inte mig att jag investerar i C3. Det är ju det som är problemet, att en specifik teknik, det går inte att investera specifikt i den tekniken, utan det finns ju massor med bolag som använder det på olika sätt. Men de är intressanta, de har intressanta lösningar, de har haft okej omsättningstillväxt. Problemet är att deras förluster skenar helt enkelt. Och som sagt, aktien har fallit 90%. Vem vet, kanske kommer vända snart, men just nu känns det fortfarande inte kanske jättelockande förrän man ser en tydlig vändning. Man brukar inte behöva stressa in i sådana saker. Om man då vänder på det, okej, vi vill investera specifikt i den här liksom tekniken, ja, men då kanske man istället ska gå på hackar och spadar, som det så fint heter. Då är Nvidia ett klassiskt exempel. De säljer ju egentligen grafikkort i grund och botten, men det var ju grafikkorten, eller GPU-erna då, som började användas mycket för AI. Nu bygger man mer specifika chip, ofta för specifika typer av AI, eftersom det blir så etablerat. Men Nvidia drivs fortfarande väldigt mycket av den trenden. Dessutom är de väldigt, vet jag också, satsar väldigt mycket på självkörande bilar och så vidare, som är intressant. Det som talar emot dem, det är väl att Nvidia är fortfarande väldigt dyrt. Handlas det över P60. Jag tror också att de har dragits ner ganska rejält. Alltså omsättningen dras ner rejält av kryptoboomen är över. Många använder grafikkorten till att mina krypto. Vilket gjorde också då att det gick inte få tag i grafikkortet tag, och det var ju snordyrt. Dessutom tycker jag också att man ser många bolag som har börjat ta fram egna chips, som Google App till exempel. Och då kanske det blir intressant att ställa att gå mot mer semiconductorföretag, alltså halvledarföretagen, så man går ännu längre ner hela tiden i kedjan. Men då kommer man in i de här boom-bust-cyklerna. Det finns liksom andra problem med att gå in i verksamheten, och de drivs ju inte bara av AI utan massvis med andra saker. Ett litet så här play som jag såg lyftes upp på av Motley Fool, tror jag var. Det är Micron Technology, ticker MU. Lite mer okänt för mig. De håller ju främst på med minnen, alltså RAM-minnen och liknande. Och det används ju väldigt mycket till exempel i självkörande bilar, såklart också i datacenter. Det behövs ju på ett annat sätt när man behandlar väldigt stora mängder data. Och de handlas till PE9, vilket såklart lockar till att forska lite mer i det här. Men jag kan tänka mig att det är lite problemet att det är en sån här boom-bust, väldigt cyklisk helt enkelt verksamhet.
Ja, sorry. Jag vet ju att det är Monish Pabrais största innehav, och han är ju en så här indisk värdeinvesterare. Han har väl inte superbra track record, men han brukar ju håsas upp lite av retail-investerare. Många som tycker om att läsa om honom och liknande. Jag tror att problemet med Micron och allmänt i semiconductors är, som du säger, det är en boom-bust-cykel. Kollar man på senaste kvartalsrapporten från Micron, så ska de sänka capex rejält. De vill ju typ halvera det. De ser också en sjuk supply-demand mismatch, och tyvärr inte på samma sätt som man ser i energibranschen, utan snarare att man har för högt utbud jämfört med efterfrågan under 2023.
Och det bygger väl på att vi har haft sån halvledarbrist, så att folk har ju rampat upp produktionen helt enkelt. Och nu är plötsligt så tappar man efterfrågan, men står där då med jättestort utbud när saker och ting har löst sig och man har hunnit tillverka jättemycket.
Exakt, och det är såklart problematiskt om man vill vara aktieägare, för det innebär ju att lönsamheten kommer vara väldigt det kommer vara svårt med lönsamheten 2023, det säger bolaget själva, och man ser kontraktion i de flesta marginaler. Allmänt så tror jag att det är rätt svårt just nu att tjäna pengar på ren AI. Jag menar, då har ju de här storbolagen, men vill du leta mindre bolag så tror jag att många av dem kommer fortsätta vara privata. Många av de mest spännande bolagen inom AI är privata, och framförallt de är ju ändå högvärderade. Under slutet på 2022 och nu in i 2023 är ju AI i stort sett det enda som VCs verkar vilja investera i. Du kan inte investera längre i crypto-traden och Web 3.0 när det har dött. Då är det AI som gäller, och då kommer det hållas privat desto längre. Och då kanske det är bättre att kika på vilka typer av bolag som kanske gynnas av AI för olika typer av effektiviseringar, där de kanske kan få till en marginal expansion av att implementera AI. För kikar man på de här större bolagen, jag tror i alla fall att det kommer vara svårare att tjäna bra med pengar på de kommande 10 åren jämfört med liksom de 10 åren som har varit. Vi har ju sett en riktig, det har ju varit deras time to shine helt enkelt, med så mycket gratis pengar som har pumpats in i systemet. Jag tror inte det kommer vara lika liksom självklar trade i framtiden som det har varit.
Nej, och det är intressant att fråga sig vad nästa stora trend kommer vara. Vi spånade lite om det i förra avsnittet, och vi kommer fortsätta utveckla det lite under året som går också. Men jag vill ändå avhandla AI lite grann, eftersom jag tror att 2023 ändå kommer vara året för AI, även om det kanske inte är det mest klockrent att investera i. Och det är någonting att ta med sig och fundera på hur det påverkar de bolag man investerat i förstås. Det känns härligt, Fabian, att vi är igång nu och på rätt sida av årsskiftet också, eller hur? Nästa vecka, då kommer vi prata lite om cleantech, tror jag. Det kommer bli lite solceller, men också luftvärmepumpar som är på tapeten just nu. Inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter varierar, eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Och vi vill tacka vår sponsor NordVPN. Gå in på nordvpn.com/marketmakers.
Har ni något ni vill säga till oss, kontakta oss då på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktier@marketmakerspod. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes.
Och sist, men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.